Vi får se hur det här kommer gå. Min son som känner mig väl, han frågade igår: mamma, kommer du klara dig utan att börja gråta? Jag vet inte, svarade jag på den frågan. Och ja, tårarna har redan kommit här idag. Det känns både fint och lite vemodigt att få stå här idag och hålla en avskedspredikan. Det blir ju inte ett avsked på det sättet att vi inte kommer att mötas igen, eftersom jag och familjen, vi fortsatt tillhör ju församlingen här och vi bor kvar i Linköping. Men den här gudstjänsten är ju ändå en slutpunkt för den tid som anställd som jag har haft i Citykyrkan under de senaste 5 åren. Och som jag skrev i församlingens veckobrev här under sommaren, så känner jag stor tacksamhet när jag ser tillbaka på vår tid i församlingen. Jag har med mig så många relationer och erfarenheter och möten, vänskap som betyder så mycket för mig och är så dyrbar. Det har varit år med mycket glädje. Samtidigt har det också varit år då jag har fått brottas mycket med begränsad kraft och med trötthet. 6 veckor efter att jag hade börjat min tjänst här i Citykyrkan så utökades vår familj med en så efterlängtad liten tjej. Och som för många småbarnsföräldrar så har den här omställningen till en ny familjesituation varit både en oerhörd glädje och en period med mycket trötthet. Vaknätter, oro, förkylningar som avlöser varandra, ständig vabb. Ja, en del av er vet hur det kan vara. Ganska få stunder som är möjliga till återhämtning. Och för mig som har en utmattning tidigare med mig i bagaget, så har jag ständigt fått påminnas om att orken och viljan inte alltid matchar varandra. Många gånger har jag känt mig otillräcklig. För det är ju så mycket lättare att se allt det där som man inte hinner med, som man skulle vilja göra, än alla små saker som faktiskt blir gjorda och fungerar bra. Och den här känslan av otillräcklighet, den har jag också känt igen i mötet med så många människor, både i och utanför församlingen, som jag har samtalat med under mina år i olika pastorstjänster. Vi är många som brottas med att ibland få ihop livet och orken. För mig har en källa till hopp och tröst varit insikten i vår kristna tro om att Gud ser med andra ögon än vi människor. Inför Gud blir vi tvungna att lägga ner de måttstockar som vi så ofta mäter oss själva och varandra med. Gud ser på ett annat sätt. Jag vet inte om ni har tänkt på hur ofta det temat återkommer i Bibelns berättelser. Idag vill jag ta med er till en text i Lukas evangeliet som jag har älskat ända sedan jag först mötte den i tonåren som söndagsskolledare. Och vi kommer också göra ett kort nedslag i en av Gamla testamentets välkända berättelser. Men jag börjar med att läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 21, de första verserna. Ni som har en bibel eller vill följa med kan få slå upp det. Från första versen. Och det här lilla stycket som jag ska läsa, det har i Bibel 2000 rubriken Änkans gåva. Han, alltså Jesus, tittade upp och såg hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sa han: sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Den här texten har ofta använts för att uppmuntra människor till givande av olika slag. Änkan lyfts då upp som en förebild, ett exempel på att även om man har lite så kan man vara med och ge utifrån sina egna förutsättningar. Man behöver inte jämföra sig med andra. På senare tid så har en del teologer kritiserat den här tolkningen och kommit med ett annat förslag. De menar att nej, men den här texten, den vill snarare visa på att änkan var förtryckt. För om man ser till sammanhanget som texten finns i så ser man att Jesus riktar en stark kritik emot de skriftlärda som förtryckte änkorna och de fattiga, som åt änkorna ur husen och skodde sig på de fattigas bekostnad. Templet och offerkistan hade blivit en del av ett religiöst och ekonomiskt system som gynnade de rika men som förtryckte de som var allra mest utsatta. I den här tolkningen så anser man att Jesus snarare ville lyfta fram det tragiska i att änkan på grund av ett orättfärdigt system var tvungen att ge bort det sista lilla som hon hade att leva på. En del teologer tänker att man behöver välja här. Antingen blir budskapet att kvinnan är en förebild eller att hon var förtryckt. Men det finns de som anser att båda de här tolkningarna har viktiga poänger. Och jag är beredd att hålla med dem som tänker så. Med den här bakgrunden så vill jag stanna vid ett litet annat perspektiv i texten. Där fokus inte främst ligger på kvinnan som förtryckt eller förebild. Utan där fokus ligger på hur Jesus ser. Först så ser Jesus det uppenbara, det som alla ser. Rader av rika skriftlärda som lägger stora gåvor i offerkistan. Läser man sammanhanget så kritiserar Jesus fariseerna och de skriftlärda för att de gjorde många goda gärningar för att det skulle synas. För att människor skulle lägga märke till dem. Så man kan ju tänka sig att när de här lägger sina stora gåvor så är de inte direkt diskreta. Utan Jesus ser det som alla ser. Men han såg också något mer. Han såg en fattig änka som gav 2 kopparslantar. Att lägga 2 kopparmynt i en kista, det går ju ganska snabbt. Så man kan tänka sig att den här kvinnan, hon går fram, lägger sina mynt och är ganska snart borta därifrån igen. Så om det var någon mer än Jesus som la märke till den här kvinnan, då var det kanske just för att hon gav en sån liten gåva än för att hon var med och gav. 2 kopparmynt var en försvinnande liten summa om man såg till det ekonomiska värdet. Men Jesus såg ett värde av ett annat slag i hennes gåva. Han såg änkans förutsättningar och därför sa han att hon gav mer än de andra. Jag ska återkomma till några utmaningar och hoppfulla påminnelser som den här texten väcker hos mig. Men innan dess så vill jag berätta om en boktitel som nyligen väckt mitt intresse. Och sen så ska vi dyka ner i en av Gamla testamentets kända berättelser. Den här terminen så läser jag filosofi. En jättespännande kurs som heter Gud och människa i västerlandets idéhistoria. Och genom studierna så har jag kommit i kontakt med en bok som jag kommer läsa under senare delen av terminen. Som är skriven av en nutida svensk filosof som heter Jonna Bornemark. Kanske har någon av er mött henne i något sammanhang eller hört henne. Men den här boken, den heter Det omätbaras renässans. Jag har inte hunnit läsa boken än, men hela den här titeln har fastnat hos mig. Det omätbaras renässans. Och det jag har förstått redan nu, det är att Jonna riktar en stark kritik mot någonting som hon kallar för mätbarhetssamhället. Ett prestationssamhälle där vi ständigt uppmuntras att mäta, dokumentera och visa upp allt det vi gör. Jonna tar ett exempel från en förskollärare som hon pratat med, som berättade att kommunen krävde att förskolan skulle säkerställa att alla elever fick sin lässtund. Men det här säkerställandet, när de skulle få till det i praktiken, då krävde det så mycket tid och pappersarbete att personalen efter ett tag upptäckte att de hade slutat att sjunga med barnen. Även om Jonna lägger ett starkt fokus på hur det fungerar i arbetslivet, så tänker jag att hennes kritik är relevant för många andra områden i livet också. Ständigt uppmuntras vi att mäta, att visa upp och utvärdera det vi gör. Och självklart är det nödvändigt att ibland utvärdera och bedöma det vi gör om vi vill utvecklas och förändras. Men en av Jonnas poänger, det är att när det här mätandet går till överdrift, då skapar vi ett samhälle som många människor inte mår bra av att leva i. Och vi riskerar att missa alla de saker, eller ge för lite uppmärksamhet åt de saker som faktiskt inte går att mäta. Jag tänker att Jesus i texten om änkans gåva och i många fler bibeltexter utmanar människors sätt att värdera varandra och se på varandra utifrån det som är uppenbart och syns på ytan. Gång på gång så pekar Jesus på att viktiga saker ofta sker i det fördolda. Gud värdesätter det goda vi gör även när ingen annan ser det. Eller kanske inte ens vi själva kan se resultatet av våra ansträngningar. Nu ska vi göra ett kort nedslag i Gamla testamentet, i första Samuelsbokens 16 kapitel, där profeten Samuel har fått i uppdrag av Gud att utse och smörja en ny kung för Israels folk. Gud skickar Samuel till Betlehem och till Isais familj, och så säger han att en av Isais söner har jag utvalt till kung. När Samuel kommer dit och får se den äldste sonen Eliab, som var lång och ståtlig, så tänker han: det här måste vara kungen som Gud har utvalt. Men då säger Gud till Samuel i första Samuelsboken 16 och 7: fäst dig inte vid hans utseende och resliga gestalt. Det är inte honom som jag har utvalt. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Isai hade 6 söner och de fick alla gå fram inför Samuel, men ingen av dem var det som Gud hade tänkt för uppgiften. Det slutar med att Samuel, kanske nästan frustrerad, frågar: är det här allihop? Och så får han veta att det finns en son till, den yngste, men han är ute och vallar fåren. Honom har ingen ens brytt sig om att hämta. Man skickar efter den yngste brodern, David. Och när Samuel får se honom så säger Gud: han är det. Om man läser vidare i berättelsen om David så förstår man att han har en styrka av en annan sort än hans bröder. David hade under lång tid övat sina färdigheter som herde. Han hade lärt sig att försvara fåren mot vilddjur. Han var skicklig på musik och troligen så började han redan som ung att skriva på alla de sånger och psalmer och dikter som vi har bevarade till vår tid i Saltaren. När det plötsligt blir ett riktigt skarpt läge för hela Israels folk och deras armé utmanas av ett annat folks armé och deras 3 meter höga jätte Goliat, då dyker David upp vid stridsfältet med mat till sina bröder som är soldater. David börjar ställa frågor om vad det är som händer. Och Eliab, den äldsta brorsan, han blir irriterad över att David ens är på platsen för striden. Åt vem har du lämnat din lilla fårajord, säger han hånfullt. Hos bröderna stod David och hans skicklighet som herde inte högt i kurs. Men Gud såg med andra ögon. Han kände igen att David hade en styrka av en annan sort. Gud värdesatte Davids personlighet och förmågor. Han trodde på David. Ni som kan berättelsen, ni vet hur det slutar. Det var just David som i tillit till Gud klev fram och besegrade Goliat. Och han gjorde det inte som stridsman med vapen och rustning, utan han gjorde det som herde med stenar och slunga. Nu vill jag stanna vid några utmaningar och hoppfulla påminnelser som texterna väcker hos mig. Och om du fastnar för någonting helt annat, så lyssna då på det som du har lagt märke till. Verserna om änkans gåva och berättelsen om David säger båda att Gud ser med andra ögon än vi människor. Bibelordet utmanar oss att inte vara för snabba i våra bedömningar och inte värdera varandra på för ytliga sätt. Åtminstone känner jag igen att jag ibland kan vara ganska snabb och bilda mig en uppfattning. Men det finns alltid saker vi inte ser. Och därför finns det goda skäl att vara ödmjuk när vi möter varandra. Jag tänker att en så konkret sak som att våga ställa ärliga frågor när vi reagerar över någonting, istället för att ta en massa för givet, kan göra stor skillnad och hjälpa oss att se lite mer. Jesus ser allt i våra liv. Det vackra och det som inte alls är vackert. Men hans blick söker alltid efter det goda för att uppmuntra det. Texten om änkan påminner om att Jesus också ser de orättvisor som drabbar oss av andras handlingar. Jesus gick till hårt angrepp mot dem som utnyttjade de fattiga och änkorna. Att se som Jesus kan ibland handla om att liksom Gamla testamentets profeter våga se och säga att allt inte är bra, när majoriteten säger att allt är bra. Så en utmaning som jag tar med mig från bibeltexten idag, det är att vi med hjälp av anden och varandra kan behöva öva vårt öga att se mer på det sätt som Jesus ser. Att söka efter det goda i människor. Att våga hålla kvar blicken när vi ser orättvisor eller det som inte är bra. Och att lära oss känna igen värden av ett annat slag än det som syns och kan mätas. Och här tänker jag att det kan vara till stor hjälp att få tillhöra en församlingsgemenskap. För ingen av oss kan se alla. Men tillsammans så kan vi se fler och lite mer. Allt ifrån hur våra förutsättningar i livet ser ut just nu. Ibland kanske det är vi som har möjlighet att se och uppmuntra någon. En annan gång kan vi behöva vara den som blir sedd och uppmuntrad. Från utmaning till hopp. Även om vi har kärleksfulla människor omkring oss, så kommer det för många av oss stunder i livet när vi inte känner oss sedda. När vi kan känna oss otillräckliga. Det vi har kanske inte verkar räcka till i andras ögon eller hålla måttet när det mäts med samhällets mätinstrument. Ibland är det kanske vi själva som är vår egen största kritiker. Om du är i ett sånt läge just nu, där du kämpar med otillräcklighet eller att du av andra anledningar känner dig osedd, så vittnar de här texterna om att det finns en annan blick. Gud ser dig med andra ögon. Jesus ser dina förutsättningar, och i hans ögon har du och det du har ett oändligt värde. Jesus ser också de orättvisor och de lidanden som du kämpar med. I hans kärleksfulla blick kan du få mod att hitta en väg framåt. Avslutningsvis så vill jag dela en påminnelse som texterna väcker hos mig om det kristna hoppet för vår värld. När jag läser om hur Gud ser med andra ögon än människor, så påminns jag om det centrala budskapet i Bibeln. Att det mitt bland alla andra makter har brutit in ett annat slags rike i vår värld. En makt som inte vill trycka ner eller skada, utan bygga upp och läka. Genom Jesu död och uppståndelse och genom andens utgivande så har Gud påbörjat upprättelsen av vår sårade värld. Redan nu kan vi få se små glimtar av det goda som Gud gör i världen, mitt bland allt meningslöst lidande. Men Bibeln vittnar om att vi en dag kommer att få se hur Guds rike blommar ut till fullo. När biskopen Martin Lönnebo talar om den här fullbordan i en av sina böcker, så säger han så här: min dröm om paradiset är förbunden med att våra ringa insatser till godhet blir fullbordad verklighet. Och det är fler teologer som uttrycker den här tanken, att den dag som vi kommer att få skåda Guds förnyade värld, då kommer vi få se att alla genuina uttryck för tron, hoppet och kärleken, stora som små, har ett evighetsvärde. Och då är jag övertygad om att det inte bara handlar om saker som vi idag kan se och uppskatta, utan att det också handlar om saker som vi inte kan mäta. Medkänsla, bön, tröst, skapande, lovsång och tillbedjan. Tid vi ger varandra, lyssnande och så många andra uttryck. Jag vill avsluta med Jesus egen inbjudan ifrån Matteus 11, 28-29. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Jesus bjuder in oss till en vänskap där vi får spegla oss i hans kärleksfulla blick. När vi kommer till honom med det vi har, då kan också det som verkar så litet och obetydligt få vara en viktig pusselbit i den nya värld som Gud håller på att forma. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att ditt ansikte är vänt mot oss den här dagen, precis som alla andra dagar. Tack för att du ser på oss med en blick så fylld av kärlek. Tack för att du ser den på ett särskilt sätt som idag kämpar med att inte känna sig sedd, att inte räcka till i andras eller de egna ögonen. Tack för att du ser och värderar allt det som vi kommer med av våra små ringa ansatser till godhet. Och tack att det är värdefullt i ditt rike. Tack också för ditt rike som växer i vår värld, som är av ett annat slag, som växer underifrån, ibland i det fördolda, som kanske ibland ser så litet ut, men som bär en sån oerhörd kraft. Ge oss ögon som kan urskilja det riket, Herre, som kan urskilja ibland också det som inte går att mäta vid första anblicken. Låt ditt rike komma än mer i vår värld. Tack Gud för att du är trofast och god. Tack Jesus för att du har vila för den som kommer till dig, Herre. Amen.